Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Tänk om någon börjar lyssna på den här podden nu. Vad ja, fan är det här för jävla podd?
Slår de på mitt i detta?
Podplay.
Hej och välkomna till podcasten Jägaren med min pappa Daniel da Silva.
Hej allihop. Och tack för den introduktionen, Elvira. Hur mår du?
Jag mår bra.
Och du var ju med mig när jag intervjuade Roger Barborn. Kommer du ihåg det?
Ja.
Du matade någonting?
Jag matade hundar och grisar. Mm. Jag fick en bulle och lite saft också.
Kommer du ihåg, tyckte du intervjun var intressant?
Jag bara hörde...
Ja, du hörde när vi satt och lockade såklart. Ja, men du var inte särskilt intresserad av själva intervjun?
Nej.
Nej. Men det hoppas jag att ni är. Idag så ska ni få lyssna på en intervju tillsammans med Roger Barborn. Och Roger är en sån där gubbe som har jagat precis hur länge som helst, hur mycket som helst och har precis hur mycket kunskap som helst. Han är också precis hur ödmjuk som helst. Men jag har valt att bryta ut hans kunskap och fokusera på just svartfågeljakt. Någonting som jag har börjat intressera mig av väldigt mycket det sista. Jag kan också varna er att det blir ett nördigt avsnitt där vi pratar bulvanbilder och olika typer av lockläten, uvar och liknande. Så håll i hatten, för alldeles strax så hoppar vi in i Roger Barborns värld och den fantastiska världen av svartfågeljakt. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då befinner jag mig på Chevaliers huvudkontor och mitt emot mig så har jag Johanna. Hej!
Hej!
Och idag ska vi prata om hållbarhet.
Ja, men precis. Mm. Hållbarhet är ju ett väldigt, väldigt stort område. Vi har valt att dela in det på 3 ben kan vi säga. Det ena är ju hur vi som företag tänker jättestort utifrån hur vi, ja men naturen, vi är jättemåna om att vi har en natur och ett djurliv, för annars så kommer vi ju inte att finnas kvar framåt.
Mm. Om vi tittar på produktionen då, där vet jag att ni har ett mål nu till 2023 kring vissa ämnen och liknande.
Ja, men precis. Vi har tittat på våra vattenavvisningar. Mm. Alltså det som gör att plagget, vattnet rinner av plaggen så att de inte blir tunga och oflexibla. Och där det används idag väldigt mycket... inte så bra. Man tror i alla fall inte att de är så bra. Mm. Vissa vet man att de inte är så bra. Olika perfluorerade ämnen.
Mm.
Och där vi nu har börjat hitta mycket bättre alternativ.
Mm.
För vi vill inte att jobba med sådana svårnedbrytbara ämnen.
Men ni fasar ut de ämnena nu och hittar alternativ utan att egentligen påverka funktionen.
Ja, men precis. Mm. Och det är främst på vattenavvisningen vi tittar.
Mm. Grymt. Suveränt.
2023, då ska vi inte ha några sådana ämnen kvar i våra produkter.
Det är ju en fantastisk målsättning. Har ni kommit långt i arbetet, tycker du?
Det tycker jag verkligen. Vi är så gott som i mål. Det är bara lite, några små.
Då kan du bara rulla tummarna i 2 år sedan då?
Nej, det kan jag verkligen inte. Okay. Detta är ju hela tiden någonting som man måste påminna och ha koll på. Och nya material kommer in. Och...
Ja, grymt. Tack för att du fick prata med dig.
Tack.
Ja, då sitter jag alltså här med Roger Barborn. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Härligt.
Ja.
Anledningen att vi sitter här är ju för att du, du har jagat hela livet. Jag har ju tittat på, jag tror nog att jag faktiskt har tittat på alla dina filmer.
Ska det var bra jobbat.
Och framförallt då Svartfågel. Ja. Och jag vet att det är många som intresserad av svartfågeljakt. Och då finns det liksom en person man ska prata med, och det är dig.
Lite väl till tåg kanske. Jag är en hängiven svartfågeljägare sen jag började jaga.
Ja.
Sen därifrån till experten vill jag inte utnämna mig som, för det finns många som är jätteduktiga.
Mm.
Som jag också inspireras av, och jag gläds åt andras framgångar, och det är väldigt trevligt att kunna inspirera andra.
Mm. Ja, men det har du gjort för mig och för många andra, är jag ganska säker på. Så jag tänkte att vi ska prata ganska mycket om svartfågeljakt. Och det är ju en, det finns så otroligt mycket att lära sig, känns det som. Så det tänkte jag att vi ska prata om. Men vi ska prata om dig, och du jagar ju inte bara svartfågel, du jagar ju massa saker.
Ja, spännande.
Jag tänkte, jag brukar oftast starta lite grann och prata lite bakgrund, så där, hur man kom in på jakten från början. Och när vi har pratat lite nu innan inspelningen, så har du berättat att du har jagat hela ditt liv.
Ja, min pappa jagade, men väldigt lite, eller måttligt. Däremot så hade jag en morbror, Lasse, som välvilligt tog med mig mycket ut i skog och mark.
Mm.
Och jag satt, eller man satt ju ofta klistrad vid hans jaktjournalen och svenska jakttidningar så fort man kom dit. Och hälsa på.
Mm.
Så att tack vare släktingar och vänner, vuxna då, som har tagit med mig mycket.
Mm.
Och då märkt mitt intresse, så att det har gått på den vägen. Man är uppväxt med det, kan man säga.
Och då när var första gången du själv jagade, minns du det?
Jag tittade faktiskt i min, jag har skrivit dagbok. Till för en 15 år sedan.
Okay.
Och inte extra allt, va? Men alltså det är mycket.
Ja.
Och jag var 15 år när jag sköt mina första vilt, vilket var 2 ringduvor.
Jag har också en fråga som jag brukar ställa till alla gäster, och det är varför man jagar. Och vissa tycker att det är superenkelt att svara på, och vissa säger att gud, det har jag aldrig reflekterat över. Hur är det för dig? Var någonstans är du på skalan?
När jag började jaga det.
Mm.
Så var det ju det stora, var ju spänningen och upplevelsen. Man vistades, man cyklade ut till gårdarna där de hade jagat rådjur, älg. Fanns inte vildsvin och dovhjort och kronhjort då, här i dessa områden. Så det var ju, om helgerna jagades oftast med tax, och det var småvilt upp till rådjur.
Mm.
Och sen var det älgjakten. 3 dagar. Och då efter skolan cyklade man ut till de man visste som jagade och hade kontakt med, och tittade om de hade ett jaktlycka. Och det här laget som jag sen mer och mer kom in i lyckades ofta fälla någon älg de här 3 dagarna. Så att det var ju allt det här runt omkring.
Ja.
När man kom in på gården cyklande, och där man såg att portarna var öppna, och där hängde en stor älg.
Mm.
Och rök, och de gubbarna stod och flådde där, man, den ivern.
Mm.
Alltså det var ju fantastiskt kul och spännande. Och sen, i med de var så välvilliga att ta med mig mycket. Det var som sagt morbror Lasse, Pelle här i byn, och framförallt Peter som var väldigt mycket involverad i jakt.
Mm.
Var väldigt stöttstenar i mitt liv som jägare när man började.
Och nu då, är det fortfarande spänningen?
Inte alls på samma vis.
Nej.
Och det är precis som alla andra svarar, man saknar det.
Mm. Nu är du den där gubben som står.
Ja, nu är jag den där gubben som står. Ja, precis. Det känns faktiskt lite sorgligt att inte kunna få den spänningen själv. Men jag kan hamna i situationer där man känner, jäklar vad nu...
Vad kan det vara? Får jag gissa?
Lock. Ja, du får gärna gissa.
Rävlock.
Ja, räv.
Är det så?
Ja. Räv, det har alltid varit ett högvilt för mig.
Mm.
Förutom kråkvilt, eller svartfågel, så räv och grävling. Alltså det är framförallt räv. Mm. Den är ju, det är ju ett väldigt listet vilt.
Ja.
Alltså sommarrävarna kan ju bjuda på lite lättare möjligheter.
Mm.
Men på höst och vinter, den ger en sällan någonting lätt.
Ja.
Du kan inte stå och göra en fel. Du kan inte stå och göra några förhastade rörelser. Sådär. Mm. Och de reagerar ju så där blixtsnabbt.
Ja.
Har man jagat annat och tänker på när man står på rådjurspass och där kommer ett rådjur eller två skottar och du lyfter och gör någonting, så stannar de och tittar.
Ja.
Det kan en räv göra också. Mm. Men i flesta fallen så har de ju vänt i steget.
Ja.
Och är på väg.
Ja, visst.
I dubbel hastighet därifrån.
Ja. Men, nej men vad häftigt då. Men då, så det, då kan du fortfarande få kicken. Men annars så får du liksom inte den här liksom spänningskicken. Vad är det som gör att du går ut ändå då?
Ja, ibland undrar man varför jag yogar.
Ja.
Men det är givetvis, jag är fortfarande jaktintresserad.
Mm.
Och kråkfågeljakten, svartfågeljakten, det är för att den kräver ofta lite förberedelse och att man tänker till.
Mm.
Så att motståndet där gör.
Mm.
Och sen yogar jag yogar mycket överklövvilt.
Mm.
Både på pur och gärna drevjakt.
Mm.
Och sen är det älgjakten.
Hur är älgtillgången här nu?
Här är det väldigt dåligt.
Ja.
Jag har inte sett, jag har bott här på detta stället i 6 år. Jag har inte sett älgspår här.
Och det har inte jag. Det var faktiskt när jag pratade med Mikael Tam förra säsongen. Så jag förstod det själv. Hur det har förändrats med åren på grund av viltet då. Alltså att tillgången till småvilt var ju helt annorlunda förr.
Ja. Vi hade ju, som jag minns det, hade vi gott om rådjur när jag började jaga. I början på 80-talet är detta, 81 tror jag visst var när jag sköt mitt första rådjur. Men sen fick vi ju rävskabben, som på många andra håll. Och jag har för mig att jag sköt den första skabbräven 87.
Mm.
Och redan året efter märkte man ju en väldig skillnad.
Mm.
Alltså det var en formlig explosion på rådjur.
Mm.
Och sen kom ju i den vevan började vi få vildsvin också.
Mm.
Jag sköt mitt första vildsvin 86.
Okay.
Så då fick vi vildsvinen. Det är lite segt i början de första åren. Men man säger, kom på 90, 91 och 92 så hade vi en vildsvinstam.
Mm.
Och då försvann i dessa trakterna drivande hundar. Alltså då kortben, tax och driver. Så att då försvann den här, ja, om vi ska säga allmogejakten som förekom innan i traktorna.
Mm. Jag är ju själv mycket i Dalsland och där är ju fortfarande, alltså i det ena laget jag jagar mycket med, det är verkligen allmogejaktskänsla på det. Eller det är allmogejakt helt enkelt. Vi är några stycken och så släpper man en tax, kanske en drever. Och sen så vet man ungefär vilka platser viltet går på, så står man där och sen så fikar man, och oftast efter en dag så ja, man kanske har fällt ett rådjur och that's it. Men då är det liksom mycket mer så här gemenskapen man är ute efter, och det är något helt annat än de här stora drevjakterna.
Men jag kan verkligen säga att jag saknar den jaktformen du precis beskrev som jag har växt upp med.
Mm.
För den förekommer ju väldigt liten skala. Den är väl inte helt, va? Men alltså det har nästan försvunnit.
Ja.
Och jag saknar det.
Mm.
Nu låter det väl, man säger, ja, det är inte så viktigt att man ska skjuta. Många tror inte på det, va? Men man jagar och där finns andra värderingar än just skottet.
Mm.
Sen är det inte sticka under stolen att det är ju grand final när man kommer till skott på, på rätt vilt och allt går väl.
Mm.
Men den sociala biten, det är någonting som jag har hela tiden fått mer och mer värderingar om.
Det här avsnittet är även sponsrat av Scandinavian Safe. Och jag kommer ringa upp Evelina nu, som jag vet har ett riktigt bra erbjudande till er som lyssnar på podden.
Välkommen till Scandinavian Safe, du talar med Evelina.
Hej Evelina, det var Daniel da Silva här.
Men hej!
Hej! Du, vet du vad? Vi ska spela in lite grann här, tänkte jag, och prata om Scandinavian Safe. För jag personligen är superglad att ni vill gå in och ha samarbete med podden Jägaren. Dels så har du faktiskt ett erbjudande till lyssnarna, men jag tänkte att vi ska börja med att prata lite grann om att ni är ett familjeföretag, eller hur?
Ja, men exakt. Vi är ju ett familjeföretag som drivs av mig och mina tre syskon. Och vi har tagit över Scandinavian Safe från vår pappa som startade bolaget. Och i år firar vi faktiskt 20 år.
Så du är liksom uppväxt med vapenskåp och säkerhetsskåp runt omkring dig?
Exakt. Ja, precis. Exakt. Och det vi har gjort nu sen vi tog över, det är att vi har försökt att förnya utseendena på skåpen och få skåpen att passa in mer som en inredningsdetalj i hemmet eller på kontoret. Så nu försöker vi liksom pimpa till skåpen lite.
Jag har ju själv alltid haft ett vapenskåp, ett Scandinavian Safe-skåp faktiskt, men ganska traditionellt i den här liksom vita färgen. Och det har jag haft lite gömt in i en garderob. Men nu har jag faktiskt köpt ett nytt skåp som är SP88 Raw Steel, som är supersnyggt tycker jag. Och det kommer vara liksom highlighten på ett nytt kontor som jag håller på att inreda. Ett hemmakontor helt enkelt, där jag ska jobba. Och då kommer det verkligen vara, ja men det kommer sticka ut. Och det kommer stå framme. Och jag tror att det kommer bli skitfint.
Ja, det är så roligt att höra. För det är precis vad jag tänker att många vill och gör. Att man liksom vill visa upp skåpet. Så det där är vi superspända på att se bild på. Det måste jag säga.
Och ni gör ju mycket projekt kring utseenden på skåpen. Jag vet att ni har gjort någonting tillsammans med Rosa Bandet och Mustaschkampen, va?
Det har vi gjort. Vi har gjort en välgörenhetskampanj tillsammans med Tradera då, där vi har auktionerat ut unika skåp. Och förra året så var det Carolina Gynning som designade skåp till förmån för Bröstcancerförbundet. Och sen så var det Marco och Marcolio som designade skåp till förmån för Prostatacancerförbundet. Och där går alla pengar oavkort så skänks de till de här cancerförbunden.
Och sen vet jag att ni även har en liten grej ni vill berätta för lyssnarna i podden, eller hur?
Ja, det har vi. Vi designar inte bara skåp, utan man kan ju också då få, vi har ju tagit fram en massa tillbehör. Och där tänker jag att dina lyssnare ska få 20% rabatt på våra tillbehör. Så in på scandinaviansafe.se, välj vad ni vill ha och sen i varukorgen så lägger ni in då rabattkoden Jägaren. Och det här erbjudandet kommer gälla ända till 6 augusti 2021.
Ja, det är fantastiskt. Så använd rabattkoden Jägaren på scandinaviansafe.se. Tusen tack för att jag fick prata med dig, Evelina.
Tack själv. Tack snälla.
Ha det bra nu. Hej då.
Och där, nu, jag tänker att vi ska börja prata lite grann om svartfågeljakt. För jag tycker att de gångerna jag har gjort det, så har jag gjort det tillsammans med någon. Ja. Och snacka om social jaktform. Ja. Alltså då sitter man i ett gömsle och man sitter och dricker kaffe och man pratar och man kan käka en macka och sådär. Mm. Det är ganska långa pauser emellan att det kommer fågel ibland.
Ja, ja.
Och det är ju otroligt trevligt tycker jag.
Ja, och det är en tillåtande jakt just för att sitta och prata. Den senaste filmen jag släppte här nu, del 2 i kråkjakt, svartfågeljakt. Där pratar vi ju lite extra mycket just för att vi ska få prat med i filmen.
Ja.
Det skulle vara roligt visst hur bra en kråka hör.
Ja.
Men jag tror, alltså min tanke är att är det lugnt, alltså 2-4 sekundmeter och vi två sitter och pratar som vi gör nu. Så inom 100 meter, 150 så tror jag den skulle kunna höra det, men jag vet inte.
Men här nere när man åker omkring, alltså det är ju hur mycket svartfågel som helst. Alltså det är verkligen skillnad. Jag bor i Göteborg själv och så fort man kommer ner liksom Hallandsåsen, efter det så börjar det komma. Och sen så är det ju här nere omkring på Österlen med tanke på liksom all åkermark och liknande. Det är helt otroligt. Det är liksom svartprickigt överallt känns det som. Och då kan man väl jaga det på lite olika sätt såklart. Man kan ha en UV-bulvan och man kan jobba med olika typer av bulvanbilder och man lockar och så vidare. Men sen så vet jag att man kan väl också alltså mer så här hitta sträckan där kråkorna flyger. Vilka olika typer av jaktformer inom svartfågeljakt finns det skulle du säga?
Ja, som du precis sa så är det ju jakt med UV-bulvan. Det är väl den gamla traditionella. Jag själv använder inte UV-bulvan så ofta.
Nej.
För att jag hör inte om jag har för dålig uv eller fåglarna där jag jagar inte är på rätt humör. För jag får inte det här aggressiva beteendet som jag läser och hör. Det borde vara, alltså kråkfågeln är väldigt skärpt. Mm. Det finns ju ett x antal experiment gjorda just med svartfågel och deras intelligens som visar hur smarta de är. Mm. Och där borde man ju förstå att de ser ju att det är ingen riktig uv där sitter rent av plast helt enkelt.
Men tanken med uv är att reta upp kråkorna, de ska känna men du har ingenting här att göra för att det är ju ett hot mot dem då.
Ja. Kråkorna är väldigt revirhävdande.
Mm.
Och det är väl den biten som gör att de blir mer aggressiva.
Mm.
Sen pratas det mycket om sträckkråkor.
Mm.
Och det kan jag inte uttala mig om, för jag har aldrig upplevt något streck här.
Nej.
Nu jagar jag inte ännu ut i kustbandet, varken i öster eller väster. Så jag vet inte om det är det, va? Men jag kan inte påstå att jag har upplevt något streck här.
Nej.
Så att, men jag läser här om kompanjoner som har väldigt bra framgång. Men det är någonting som jag har läst och hört och de har berättat, men det är ingenting jag...
Vad tycker du är mest effektivt att använda om det inte är uv?
Det jag använder här, det är ju bulvaner. Det ska vara flockade bulvaner.
Mm.
Förr var det vanliga plastbulvaner och det funkar inte, tycker jag, tillfredsställande, för de blänker.
Och flockar då, för er som inte vet vad det är.
Ja.
Jag visste inte vad det var för några veckor sedan. Men det är ju materialet är matt, nästan lite hårigt. Och det, just kråkbulvaner flockade, det kan man ju köpa ganska billigt.
Ja,
alltså det kostar ju en 50-60 spänn.
Ja, absolut. Jag vet många som kör på Biltema.
Ja.
Det viktigaste är att de inte blänker.
Nej.
Mm. Jo, då sätter de upp bulvaner.
Mm.
Och... Det är ju en bit.
Mm.
Man ska skapa en lockbild som ser så naturtrogen ut som möjligt.
Mm.
Och den får man ju då givetvis försöka studera fram tidigare.
Mm.
På det stället, hur brukar fåglarna sitta här?
Mm.
Är det trädet, den hålan eller den kullen eller var?
Och då ser du hur de sitter på riktigt och sen försöker du återskapa det.
Ja, precis. Hur de sitter när de är lugna och trygga.
Mm.
Det är ju den bilden man vill försöka återskapa.
Testar du mycket nytt eller har du hittat dina sätt?
Jag testar, man måste vara öppen.
Mm.
Jag går in med den inställningen, jag vet inte.
Mm.
Utan testa. Sen märker man ju efter ett hand ett tag.
Mm.
Jag är på en gård med en plansil så sätter jag alltid någon bulvan. Jag har gjort någon ställning så där jag kan sätta bulvanerna på den här kanten, för att det är ett naturligt ställe. Givetvis övan på fodret.
Mm.
Och givetvis någon nere som sitter placerad precis som när fåglarna sitter och faktiskt äter i fodret.
Och om du är på en åkermark, om du är på en slagen vall till exempel, hur placerar de då?
Ja, det är ju, jag jagar inte så mycket på slagen klöver, utan det är nysådd där de gör problem. Och då är det ju att man blir lite knuten till vissa ställen, blir det ju svårt att gömma sig.
Mm.
Har man en buske eller man har ett ställe där kan jag göra ett gömsel, så får man utgå från det.
Mm.
Och hoppas på att det är liksom inom den ramen fåglarna rör sig igenom.
Hur långt ifrån gömslet brukar du sätta din bulvanbild?
Ja, 20-25 meter. Mm. Sen beror det på vinden.
Ja.
För är det en betydande vind så vill fåglarna när de väl ska gå in och slå, alltså slå det betyder landa, gå in för bilden, så vill de göra det mot vind.
Mm.
Och där har man som jägare chans att välja och styra.
Mm.
Alltså sitter de mitt ute på en åker där man kan ha en stenkula till exempel, en sten ramla ut på en åker och kanske någon buska, då har du ju valmöjligheter, då kan du helt och hållet bestämma.
Ja.
Vill jag skjuta motskott i huvudsak, sidoskott eller frånskott?
Ja. Vad föredrar du?
Ja, jag vill gärna ha sidoskott eller motskott.
Ja.
Ja. Det är inte favoritskotten när de flyger från mig.
Nej.
Det gör de alltid. Nej, nej, men jag tycker det är lättare och trevligare med mot- och sidoskott.
Mm.
Ja. Men det är kul när man har den möjligheten att kunna styra det.
Ja, verkligen.
Sen funkar inte det till 100%, va? Men alltså, är det betydande vinst så är det väldigt avgörande och det funkar väldigt mycket.
Och hagel, alltså när man, vad brukar du köra med, sexor eller?
Ja, sommaren är det sexor, sjuor i huvudsak.
Ja.
Jag går gärna upp till fem och sexor på höst och vinter. Jag, precis som jag rågör och räv med hagel, så de får lite tjockare fjäderdräkt.
Och om man tittar på, jag håller på med de här bulvanbilderna och studerar och sådär. När du placerar bulvanerna, om vi börjar med att titta på vad det är för bulvaner. För jag till exempel, jag har bara massa kråkbulvaner.
Ja.
Funkar det, alltså kajor och råkor, spelar någon roll? Har du bulvaner för kajor och råkor också?
Jag har inga kajor, men däremot har jag i princip bara helsvarta.
Mm.
Jag har fått en känsla. Det är ingenting jag påstår, men jag har fått en känsla att jag får in fåglar. Om jag nu jagar kaja, råka, kråka.
Mm.
Så just kråkan har jag en känsla av att den lättare köper en helsvart bulvan.
Okay.
Att den har svårare för sig att den är oäkta än en kråkfärgad, alltså gråsvart.
Okay. Men på råkor så spelar det ingen roll?
Nej, jag tycker inte det.
Är det, utav de här tre, kaja, kråka, råka, är det någon av dem som är mer dominant än andra? Alltså är det någon, sitter det mycket kråkor, är det svårare att få in råkor då eller tvärtom?
Ja,
eller så?
Kråkan är ju svårast.
Ja.
Kråka är några strå vassare i sin försiktighet.
Mm.
Det tycker jag absolut.
Första juli drar det igång här och då är det väl ganska mycket ungfågel i luften som inte har lärt sig. Är du ute mycket då?
Ja.
Ja.
Jag började faktiskt tidigare på, jag har ett par gårdar som är väldigt ansatta.
Mm.
Ligger väldigt nära stora råkkolonier.
Mm.
Det blir fullkomlig invasion.
Mm.
Där nyttjas skyddsjakten.
Mm.
Jag är väldigt noga med att studera dem flera veckor. Jag kör och tittar. Kikarspanar i råkkolonierna.
Mm.
De ligger inte på mitt område, men man ser dem så lätt ofta i utkanten eller i byarna eller i stora trädungar.
Mm.
Och där kör jag och kollar. När ungarna börjar lämna, man ser att det sitter inte unga kvar.
Nej.
På botopparna eller grenarna. Och sen på gårdsområdena upplever man att det är massa unga helt enkelt. I början är det mest vuxna fåglar och råka är ju faktiskt lätt att se skillnad på unge och vuxen.
Mm.
För tittar på näbben, på färgen på näbben.
Den är svart.
Den är helt svart på ungarna.
Ja.
Och en vuxen är ju jäkligt ful, grå, dassig färg. Ja. Så att de är lätta att se skillnad på.
Mm.
Så att jag studerar, lägger mycket tid på att studera. Nej, och jag får liksom känslan att nu kan jag med gott samvete börja skjuta bland de här. För att än om jag i huvudsak inriktar mig på att skjuta ungfåglar, årsungar, så vet jag erfarenhet att förr eller senare så råkar jag skjuta någon vuxen råka också. Och då känns det ju bäst att ha gjort så mycket man kan för att vänta.
Så när de, säger man, ligger på bot?
Ja, de ligger på egen bot.
Då är det ingen skyddsjakt för din del?
Nej, jag tycker inte det. Och de lantbrukarna jag hjälper, de köper med det resonemanget. Att, jag menar, har de detta problemet och då står de ut med det. Det handlar kanske om 2-3 veckor.
Mm. Jag tycker det är jättebra att du säger det, för jag tror att många som läser så här skyddsjakt på eget initiativ och så är det året runt.
Ja.
Men någonstans så blir det ju extremt fel om man skjuter en vuxen fågel som har ungar i bot.
Ja, alltså de kan ju inte hjälpa att det är råkor eller vad det är för djur. Alltså, jag menar, vi måste ha en etisk
tanke. Det låter som en väldigt bra inställning.
Ja.
Mm.
Ja.
Åter till bulvanbilden. Vad brukar du blanda upp mer då? Jag läste någonstans att man kan ha liksom ett par skator vid sidan av. Ja. Eller att har man kanske en hare som hänger hemma, så skulle man kunna liksom lägga ut den och lite sådär. Mm. Jobbar du så också?
Inte så mycket. Jag har två skåtbulvaner som jag sätter upp ibland. Däremot är det här med rörliga moment i blockbilden. Jag har någonting som heter triple motion som syns ganska ofta i mina filmer.
Det är så tre pinnar som sticker.
Ja, precis. En liten snurra med tre bulvaner på. Den använder jag ofta och tycker funkar väldigt bra.
Och då har man ett litet batteri till så att den...
Där är två, tre, fyra, kommer det, det är fyra AA-batterier.
Okay.
Ja, och den varar ganska länge. Va? Ja. Duvsnurra, som är väldigt populärt just framförallt för duvjakt, har både jag och jag märker andra börjat använda mer och mer.
Är det bara två?
Ja.
Ja. Och lite längre pinnar?
Det är lite längre och den är ofta...
Du märker på mig vad jag sitter och googlar på kvällarna.
Ja, precis. Du har inte beställt något.
Nej, jag har inte gjort det.
Jag kan säga ärligt att jag använder den i huvudsak på sommaren. Det är sällan jag använder den på höst och vinter.
Varför då?
Jag tycker inte jag får effekt av den. Det den drar till mig, min smak, det är kajor och på sommar även råkor.
Mm.
Men jag har sett Conny, en kompis som jag jagar mycket med, som förekommer i mina filmer. Han är väldigt hängiven och duktig. Han använder den faktiskt både höst och vinter lite då och då.
Mm.
Och då säger jag att det är ju inte kråkorna som kommer in.
Nej.
Och blir attraherade eller irriterade eller nyfikna på den. Utan det är i huvudsak kajorna.
Mm. Hur skulle du säga att populationen ser ut nu jämfört med förr? Har kråkan minskat?
Ja, jag tycker inte kråkan har minskat, men den har inte ökat.
Nej.
Eller det, orsaken till att det inte ökar, det vill jag skylla korpen för.
Mm-hmm.
För korpen har ökat både här och många andra ställen. Och korpen, de lever på olika vis som har kaja, råka och kråka.
Mm.
Kajan bygger sina bo i allt från ihåliga träd, skorstenar, in i... De söker sig in i ihåligheter. Mm. Där kommer inte kråka korp till.
Nej.
Råkan bygger sina bo i kolonier.
Mm.
Det vill säga där är oftast, ja det kan vara flera hundra fåglar som hjälps åt att skydda.
Mm.
Där har korpen jäkligt svårt, även kråkan att gå in. Den hade gärna varit inne där och tagit ägg och unga, men den blir bortjagad.
Mm.
Däremot kråkan, den vill gärna ha 2, 4, 6, 8 upp en kilometer mellan alltså sina revir, inom sitt revir. Tillåter man inte ett annat kråkpar.
Nej.
Beroende på mängd, har man mycket kråka kan det vara täta mellan bona.
Mm.
Men de ligger aldrig in till varandra.
Nej.
Och de är mer blottade för predatorer som framförallt korpen, men även kanske någon annan rovfågel.
Men när du ser ett träd som har liksom 10 stycken bon i, är det samma par då som har byggt olika...
Nej, det är ju råkoloni.
Ja, det är råkoloni.
Eller så är det... vi har skåtan också och den kan ju bygga nya bo. Då. Ja. En skåta eller skåtpar.
Ja.
De kan ju bygga tre bo.
Ja,
okay. Och de använder bara ett. Och sen kan de bygga nytt bo i samma lilla dunga nästa år.
Skator har vi inte pratat någonting om. Är det liksom bara en sån här ströfågel som kommer in? Eller?
Ja, den kommer med i spelet när den dyker upp. Det är ingenting jag inriktar jakten på.
Nej.
Det gör jag inte.
Nej.
Men däremot de sista 4-6 åren så har vi haft en kraftig ökning av både kaja och råka.
Mm.
Kajan är väl den som jag egentligen tycker har ökat mest.
Mm.
Kajan är ju... Det blir ju ofta så. Där kommer det in både kajor, råkor och kråkor. Kommer det kråkor väljer jag och många andra att inrikta sig på kråkan. För det kommer vi in i en viltvårdande åtgärd. Kråkan är ju en rätt så ansträngande predator.
Vad käkar kråkor?
Ja, om vi ska titta på det de är predator på så är det ju småvilt. Allt från ägg till kycklingar, harungar, kaninungar.
Mm.
Där vill jag nog tro att de slutar. Jag tror ju inte som rådjurslamm ligger i deras
Men där har man väl, alltså korpen då?
Ja. Yeah.
Som man har hört, alltså där har man ju hört stories som att de pickar ut ögon på liksom och stora älgar och sånt.
Det har jag sett, att det är så hemskt. Ja. Det finns ju dokumenterat filmmässigt också, men det har jag faktiskt sett själv och det är ju inte så kul.
Nej. Har ni mycket korp här?
Ja. Korpen uppträder inte ofta, nästan aldrig på gårdsområdena.
Nej.
Där jag jagar i alla fall. Så att jag kommer inte i kontakt med korp där.
Nej.
Jag kan höra korpar som flyger omkring. Va? Men inte som kommer in på gårdsområden under de omständigheterna.
Jag jagar ju mycket tillsammans då med en person som du jagar mycket med som heter Magnus.
Mm.
Då har vi pratat mycket om flygsätt. För om man studerar en fågel på nära håll, då tror jag att nästan alla ser om det är en kajaråka eller kråka. Men när de kommer på 40 meter och flyger så kan det ju vara lite motljus och, eller det kan vara lite dimma. Det kan vara massa olika anledningar att man kanske faktiskt inte ser täckningen på den helt.
Ja.
Hur skulle du vilja säga att flygsättet skiljer sig åt på råka, kråka och kaja?
Råka och kråka är väl de som kan då lättast förväxlas. Ja. För de har ju båda, det är fåglar som de är taggigare i sina vingspetsar.
Mm.
Det ser man ju tydligt tycker jag jämfört med kajan.
Och hur menar du med taggiga?
Ja, alltså vingspetsarna är taggigare. Det är mer luft mellan ja, vingspetsar.
Ja.
Men om man tänker med de förutsättningar att man inte ser teckningen som du nämnde.
Mm.
Utan bara en svart fågel.
Mm.
Så jag tycker man ser skillnad på huvudet, näbben. Men när jag återigen har du långt håll, 35-40 meter, så är det betydligt svårare att se. Mm.
Ja, för man måste ju bestämma sig innan den kommer in på skjutavstånd någonstans.
Ja, det är ju fördelen när man jagar under den tiden allihopa är lovliga så man slipper den biten.
Ja, men det går ju snabbt.
Yeah.
Men det var spännande. Idag var första gången jag var ute själv.
Yeah.
Och då var det blev inte så mycket fält, men jag lärde mig väldigt mycket på det.
Mm.
För då, man får tänka på ett annat sätt. För annars så är det alltid någon annan som, ja, men utan att man ens tänker på det så brukar Magnus säga liksom att nu kommer det några råkor här. Yeah. Så han ser ju det innan jag hinner se det själv.
Det är väldigt nyttigt att jaga själv.
Mm.
Så att vi brukar säga det, många tror ju, ja, men är man två i gömslet, två bössor, då skjuter man dubbelt så mycket. Kan man inte vara tre, skjuter trippel, alltså skjuter tre gånger så mycket. Men nej, det är inte alls säkert att du skjuter dubbelt så mycket för att du är två jämfört med själv. För att när du är själv så väljer du själv läge exakt.
Ja. Och gömsle då, vad ska man tänka på där tycker du?
Ja, var noga med gömsle.
Mm.
Det är ju faktiskt så, ja, det finns ju absolut ingen anledning att slarva med gömslet.
Nej.
Sen kombination klädsel och gömsle är ju bra.
Mm.
Ansiktsmask, handskar, se till så inte det är någonting som blänker.
Mm.
Jag har handikappet som precis som Magnus, jag har glasögon.
Mm.
Och jag är väldigt noga att försöka placera gömslet, inte bara för det, men det är en faktor.
Mm.
Så att jag har solen när den går upp bakom mig.
Mm.
Så att jag inte får solen i ansiktet.
Nej.
För rörelse vid glasögon.
Och hur tänker du när du bygger ett gömsle då? Vad använder du? Kammonät och jag har sett i filmen att du gärna har tak också.
Ja. Conny som jag nämnde innan och jag, vi gör mycket likartat.
Mm.
Men just gömsle har vi lite olika teknik. Han föredrar att ha, som i senaste filmen, ett gömsle som utan tak.
Mm.
Inga väggar liksom upp över axelhöjd eller ja. Så han kan skjuta runt om sig.
Mm.
Jag vill gärna ha en backstop och någon form av skärm där man kan liksom backa tillbaka och få ett skydd när fåglarna kommer in för högt eller ja, man ska kunna komma i mask.
Mm.
Och det är återigen både för min egen skull, men har jag då en kameraman med mig också.
Mm.
Så att ser fåglarna någonting misstänksamt så Då blir det inte bra.
Nej.
Så helt idealiskt. Om jag bara skulle jaga utan att filma, så hade jag minskat ner skjutgluggarna på de här gömslena som ni säger jag har. Mm. Jag har ofta gömsle med två skjutgluggar.
Ja.
Och de hade jag minskat ner i storlek, gluggarna, om jag bara skulle jaga, inte filma.
Nej.
Det är väldigt mycket lättare att skjuta, mm, och skjuta på fåglar som inte har en aning om det.
Nej.
Det är jättestor skillnad.
Mm. För de som vill lära sig mer om svartfågeljakt, så kan jag verkligen rekommendera att man tittar på dina filmer. Du har ju ett väldigt tydligt namn på din jaktkanal. Tydligt slash osexigt. Det är jaktfilm med Roger Barborn.
Ja. Inte ens med, utan jaktfilm Roger Barborn.
Bara rakt av. Liksom. Man fattar direkt vad det är.
Ja, men det är liksom inte... Ja, precis. Inga konstigheter.
Och jag har ju tittat mycket nu då på svartfågeljakt på Österlen.
Ja.
Eller kråkjakt på Österlen. Nej, svartfågeljakt.
Den heter ju kråkjakt snedstreck. Svartfågeljakt.
Och de är ju underhållande de filmerna.
Ja, ja,
att de bara ser hela tiden på
De skulle ju egentligen textas ju. Jag pratar ganska grov skånska, men alltså där får man ju ärendet uträttat av skånska modeller.
Det är faktiskt ett litet problem med det här poddavsnittet. Det är svårt att texta en podd.
Ja, det är
men jag hoppas att folk hänger med. Ja. Jag har hängt med än så länge och jag är ingen kung på skånska. Så.
Nej, jag får försöka. Det hänger ju mycket på vem man pratar med. Uh-huh. Alltså, kommer jag ihop med Magnus och Patrik och andra, så kan det ju bli ganska grovt. Precis som när jag kommer till Dalarna och jagar älg och ortsbefolkningen börjar slänga käft där. Och
ja, men så är
ibland
det.
Står man.
Och det är därför jag bara umgås med en skåning i taget.
Ja,
jag skulle aldrig någonsin sätta mig i ett rum med flera skåningar, för då förstår jag ingenting.
Inte fler stötande ljud, det var störande ljud.
Men när du filmar då, så tycker jag att man lär sig väldigt mycket av att titta på dina filmer. Det finns jaktfilmer där jag tycker att jag tittar på jaktfilmen. Och den typen av filmer jag har gjort, det är inte alls för att folk ska lära sig någonting. För jag är inte rätt person att lära ut. Utan då vill jag mer skapa en känsla och en atmosfär av jaktupplevelsen.
Ja.
Men dina filmer är ju väldigt pedagogiska på många sätt och underhållande. Men hur tänker du när du gör en jaktfilm?
Ja, nu blir det, men eftersom jag är lite nördig med svartfågel, så blir det tyvärr mycket svartfågel. Men tanken, precis som du säger, så är det ju en tanke att gärna lära ut någonting eller påvisa någonting om min eller våra tankar, hur vi gör. Däremot inte påstående att det är rätt och fel.
Nej.
Men väcka intresse och kanske ge tips som andra provar och lyckas med.
Mm. Och jag tänkte vi ska fortsätta på tipsbiten. För du har pratat mycket nu på grund av att jag liksom kan inte få nog.
Ja,
det är säkert många som har slutat lyssna nu för att de inte är intresserade av svartfågeljakt. Men för de som faktiskt fortfarande lyssnar nu, de måste ju vara superintresserade av svartfågeljakt.
Ja.
Och då har vi har pratat om gömsle, vi har pratat om bulvanbild, vi har pratat om olika svartfåglar och hur de beter sig och liknande. Men jag skulle prata lite grann om lock.
Ja.
Jag är så fruktansvärt dålig på att locka. Jag har testat lite olika piper. Jag vet, du gör ju egna piper. Eller har varit med och utvecklats.
Jag är med, ja, precis.
Och jag tänkte, om du har någon sån, så hade det varit kul om vi kunde testa. Om du kunde liksom demonstrera lite grann. För du har, och det visste jag innan, att det finns en som heter Basic och en som heter Pro.
Ja, precis.
De säljs ju i tvåpack då.
Ja, de säljs ju både i enkelpack och dubbelpack. Om vi då ska... Grunden.
Mm.
Om du sätter, du har förhöjningar på munstycket där bak. Sätter in det och drar fram. Nu kan jag inte prata samtidigt.
Nej,
drar fram den så den landar liksom bakom tänderna.
Ja.
Och så det här är det här med R-ljudet. Och då är ingen skåning. Man försöker inte så hårt. Och så bara så här, precis som du gör, inte så högt, ta inte i med mycket luft, nej, utan bara...
Men jag måste ju högre än så, va?
Ja,
för de är
men det viktiga är att jag tycker det är mycket lättare att lära sig.
Mm.
Och så formar du handen lite och...
Tänk om någon börjar lyssna på den här podden nu. Vad ja, fan är de det här för jävla podden?
Slår de på det mitt i detta och nu. Du ska inte träna detta hemma. Jag brukar säga att träna det här kraxande och övriga pipor i bilen när du sitter själv.
Om man skulle göra kajernas ljud.
Ja.
Hur funkar det med de här pipen också?
Ja, det är, jag hör faktiskt folk som använder båda piporna.
Mm.
Men jag tycker absolut att provpipa med sitt längre avsmålande munstycke är lättare.
Mm.
Kör in en sätter in den i munnen och biter ihop av max. Alltså botten så. Så. Det låter säkert för jävligt. Man sitter och blåser rakt in i mikrofonen. Men det är det här ljusa. Sen kan du göra väldigt kort.
Så, jag tror att nu har vi tappat alla lyssnare.
Nu tycker dottern att det är för högljutt. Ja.
Men, vad fan, det här ska jag tokträna på. Och det vet jag att du har instruktionsfilmer på. Så jag kommer sitta hemma. Om jag är själv hemma så kommer jag göra detta.
Ja, jag rekommenderar att göra det när du är själv.
Ja.
Många är väldigt glada och jag får bra respons för att de tycker de är lättblåsta jämfört med många andra piper.
Mm.
Och en fördel förutom att de är lätta att demontera och göra rena är att de kräver inte mycket kraft.
Ja, ska man försöka härma? Alltså när du hör en kråka, kör du liksom, härmar du den kråkan då?
Ja, det är också. Alltså ofta en kråka som kommer och är lite intresserad men avvaktande sätter sig ofta om det är ett träd, säger 200-300 meter från. Och så kan den börja lugnt kraxande.
Mm.
Det börjar jag ofta med att försöka härma dens läte ungefär samma takt. Ett par, tre gånger.
Hur kan det, ge exempel på hur det kan låta?
Jag tar ju ofta, jag använder bägge piparna, men jag tar ju basic-pipan. Det var basic, nu tar jag pro-pipan.
Alltså fan, det låter ju som en kråka.
Sen börjar jag att ändra.
Mm.
Lite ljust och lite mer aggressivt.
Mm.
Och så är det tyst en stund.
Hur låter en aggressiv kråka?
Alltså du känner att det är högre volym, aggressivare i tonen eller vad man ska... Svårt att förklara det.
Ja, visst. Den lät ju förbannad.
Ja, skiftar lite olika.
Är det en revirgrej då? Att så här,
jag vet inte om det har med revir att göra. Men alltså, jag tror och inbillar mig att då börjar den tänka som sitter där borta. Vad fan händer där borta nu eftersom den blev så irriterad?
Ja.
Och då tror jag... jag vet inte, men man måste tro på det man håller på med. Det tror jag man kan försöka... inbilla den att det är någonting nytt på gång.
Mm.
Och skapa att det är intresset att den inte kan låta bli att komma och undersöka det.
Mm. Hur många svartfågeljaktdagar har du på ett år?
Oj. Ja. Det har slutat från 10-15 år sedan. Ja, 15-20. Nej, men
har du slutat räkna?
Ja, jag har slutat skriva upp så jag har faktiskt inte koll. Men alltså det blir ju 1-2 gånger per vecka.
Och då måste du ha många ställen du är på. För så ofta ska man vara på samma ställe.
Nej, då? Nej.
Hur ofta ska man vara på samma ställe tycker du?
Det hänger ju givetvis på resultatet. Om man känner hur mycket fåglar man har stört.
Mm.
Men sommarjakten kan vara mer förlåtande.
Mm.
Gentemot vinterjakten.
Mm.
Då kan man inte hålla på och tjata på dem för att då blir de bara ännu mer försiktiga.
Mm.
Om jag ska dra en generellt hur det brukar vara så från jag börjar till septembers utgång så jagar jag kanske 3 gånger per ställe.
Mm.
Händer att jag kanske är där 4 till och med 5, men det är det extrema fall.
Okej. Okay. Ja, men då får man ju ha lite olika ställen såklart.
Ja, och det är återigen, det kör jag och kollar liksom, för det har hänt och det händer att man har skjutit en bra bag Men att det där fortsätter att komma en mycket fågel, då kan jag mycket väl jaga helgen efter igen eller jaga mitt i veckan också.
Vad är en bra bag för dig?
Ja, jag gillar ju inte det här med antalfixering. Men alltså, det sticker inte under stolen. Alltså, en sommarjakt som jag kallade det då i början, när det handlar mycket om ungfåglar. Mm. Och jag försöker vänta till rätt tillfälle. Jag känner att nu är det mycket fåglar, nu är det hög aktivitet. Mm. Då ligger väl tanken och förhoppningarna att jag ska komma upp i tresiffrot. Över 50 fåglar, det är mycket fåglar.
Mm. Mycket skott också.
Det är mycket skott också.
Vad brukar du... Vad säger man? Alltså, hur många skott per fågel? Eller snarare än hur många fåglar per skott kanske. Vad brukar du ligga på?
Ja, jag brukar... Jag för inte statistik på det, men alltså ligger jag på 2 skott per fågel. Det är väl normalt, va?
Okej. Okay.
Men det förekommer att jag ligger bättre och sämre till.
Okay.
Och det kan jag faktiskt ofta styra. För väljer jag jagar när det blåser, så blir det betydligt svårare att skjuta.
Det hade varit väldigt kul att jaga tillsammans någon gång.
Ja, det får vi absolut göra.
Det måste vi fixa. Vad jagar du med?
Jag skjuter med Browning Maxus heter de. Jag har 2 stycken likadana. Lite olika camo-mönster men lite 2 likadana vapen.
Mm.
För tillfället. Men nu har jag lite funderingar på att byta den ena kanske till den. Och det har kommit en ny modell, Maxus 2.
Mm.
Lite, ja, jag ska inte säga, jag är vapennörd eller prylnörd, men jag tycker det är rätt så kul ändå och pröva andra grejer.
Och vad har du för ammo?
Där är väl många som tycker jag är lite tokigt på det, va? Men jag väljer gärna höga laddningar. Jag kan säga, jag skjuter allt från 28 gram till 36. Och många tycker att 34-36, det är jäkligt onödigt. Men jag är i den känslan att...
Varför tycker de det är onödigt?
Ja, det är för mycket. Det är drygt att skjuta med det, för mer rekyl.
Ja.
Men ja, du har ju självklart, alltså gram, 32, 34, 36, det är gram och mycket hagelladdning.
Ja.
Och du säger sig själv att du... 36 jämfört med 32 eller 30, då har mer antal hagel.
Idag så jagade jag med Gyttorps, heter det Gyttorp eller Gyttorp? Gyttorp antar jag. Gyttorps röda, alltså 6 år 35 gram tror jag.
Ja.
De är.
Ja.
Jag tycker inte det är så farligt, det är kul.
Nej.
Jag är i och för sig väldigt, väldigt stark.
Ja, jag säger det. Och det är ju, där har ju också en väldig skillnad, för skjuter man halvautomat så får du ju inte alls den rekylen.
Nej.
Hade du stått med en sida för sida eller en lätt bock?
Ja, nu har jag bock. Ja. Men jag tycker inte det påverkar mig inte så mycket.
Nej. Sen är det skillnad. Skulle du vara med och uppleva det där du skjuter kanske 300-400 skott.
Ja, nej, men då är det ju annorlunda.
Det är tungt. Ja. Det är drygt.
Mm.
Men de bägarna, de få tillfällena jag kommer över 100, om nu ska snacka antal igen, det är sommarjakten. Och då väljer jag faktiskt ofta att krypa ner till mellan 28 till 32 gram.
Mm.
Just för att fåglarna är mindre fjädrade. Inte så täta i fjäderdräkten.
Vad har du för choker när du jagar?
Ja, det är, jag kan säga på sommaren är det kvart och halv.
Ja.
Det är det vanligaste.
Mm.
Och det är väl, jag får säga, det är kvart och halv är det vanligaste jag använder.
Och då är du kvart på första skottet och halv?
Ja, nu är det ju det. Jag skjuter i huvudsak med halvautomat. Ja, okay. Så det är en, det är ju nackdelen, men du har bara en pipa.
Och vanligast, kan man ens säga det? Alltså vanligast avståndet till fågeln när du släpper skott?
Det är givetvis olika, men jag siktar och försöker ju släppa in fåglarna på runt 20-25 meter innan jag skjuter. Va? Men sen är det är en sak att ha tanke på det. Va? Men ofta så märker fågeln och kastar, och då får man göra snabba beslut. Är det innehåll eller inte?
Mm.
Jag tycker, med gjorda test på, jag har egen stålplåt 80 eller 90 gånger 90 cm här nere, som jag målar upp och gör. Skjuter mycket, testar prångborrningar och choker i mina vapen.
Hur nära står du då när du testar?
Jag provar ofta både på 20, 25, 30, 35, alltså 40. Det är ju så intressant tycker jag, så man kan själv
Och då hänger du en stor... Vad är rikoschettrisken?
Den står framåt lite, ja, ja. Så att jag har hittills, jag har haft den i 4 år när jag skjuter på. Jag har aldrig fått hagel på mig. Så den står som sagt framåtlutad.
Och märker du superstor skillnad på 20 meter om du har halv eller tre kvart?
Ja. Men där är det att jag tycker var och en ska prova sina vapen. Ja. För där är skillnad.
Ja.
Det är det faktiskt. Och det är så nyttigt.
Ja.
Det är så många som tycker, ja men hagelbössa, det behöver jag väl inte testa. Ja. Den sprider ju så, det är bara till pekar där. Men jag tycker det ger väldigt mycket information. Och likadant om det är olika fabrikat, grovlek. Alltså, ja, det ger mycket att prova i olika skotten.
Mm. Du, vet du vad? Det här avsnittet blev ju antagligen ett av de nördigaste avsnitten i att vi har pratat om en och samma sak väldigt mycket. Och jag antar att du ändå bara känner att vi har skrapat lite på ytan så som Ulf Lindroth sa till mig. Men jag har lärt mig jättemycket, jag hoppas att lyssnarna har gjort det. Är det så att det finns lyssnare där ute som inte har testat på svartfågeljakt som har kanske möjligheten att få testa på det någon gång, så kan jag verkligen rekommendera det. Det är en trevlig jaktform, det finns oändligt mycket saker att lära sig och samtidigt så gör man någonting bra.
Det är en viltvårdsnytta, framförallt kråkjakten.
Tusen tack för att jag fick prata med dig.
Tack
själv. Otroligt intressant. Det finns så mycket att lära sig. Så jag har att göra.
Ja. Nej, men det är jakt är härligt på det viset. Man blir aldrig fullärd.
Nej.
Den som säger det, han, vill jag påstå, han säger han har fel.
Nej, underbart. Grymt. Tusen tack.
Tack själv.
Och stort tack till alla er som har lyssnat såklart. Nästa vecka, då är vi tillbaka på torsdag, precis som vanligt, med en alldeles ny, rykande, häftig och härlig gäst. Vi hörs om en vecka. Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.